Vad har ni lärt er av Bamse?
Jag lärde mig berättelsen om den sköna Helena i Bamses skola som barn. Den vars kidnappning i grekisk mytologi ledde till det trojanska kriget.
Ja, no, jag skulle nu påstå att Bamse har lärt mig att läsa. Det är kanske det största, för att jag är nu ett barn av 90-talet, född 85, och så tillbringar man somrarna ensam på sommarstugan där vi då varken hade el eller då, och då tv. Så att det man fick göra var att sitta och läsa Bamse-tidningar. Så det har jag lärt mig.
Har du lärt dig något annat?
Nå, jag började fundera på det, för jag kommer ju också ihåg alla de här Bamse-skolorna. Men jag fastnar liksom mera i min barndom, har jag nog fastnat på de här sagovärldarna. Alltså olika, liksom det som Bamse då har introducerat, som Teddy i Sagolandet och Gullivers resor. Och det är ju någonting man kan lära sig. Häxan Hia Hia. Så jag har kanske fått mera med den här fantasidelen från Bamse som barn i alla fall. Sen har jag nu också ett jättestarkt minne då att man har lärt sig att det finns farliga blommor som man inte ska äta, för att då blir man snurrig i huvudet och man ska då alltså bränna ner opiumfält.
Just det. Så Anna-Sofia Nylund och tidigare hörde vi Julie Ebbe och jag heter Marit Lindqvist. Och jag har lärt mig att ord som bråttom och skynda är fula. Det är nästan som att svära i kyrkan. Då har vi då Skalman, den här sköldpaddan som tar sig fram i livet i ett sånt makligt tempo. Och hans liv styrs i hög grad av mat och sovklockan. Så det bär jag med mig. Och som ni förstår så är temat i Kulturpodden den här veckan Bamse. Världens starkaste björn som fyller hela 60 år i år. Och det här är en seriefigur som skapades av den svenska serietecknaren Rune Andreasson. Och den allra första seriestrippen om Bamse trycktes i tidningen Allers. Och man kan ju tycka att 60 år är en ganska anmärkningsvärd ålder för en seriefigur. Men hur tycker ni att Bamse har åldrats? Har han åldrats med värdighet och är han fortfarande världens starkaste björn?
No, jag tycker, nu när jag har läst lite av de här nyare Bamse-tidningarna och jämfört med minnena också från 90-talet och barndomen, att han nog, det är nog ganska samma Bamse som jag fortfarande möter på de där tidningssidorna. Teckningsstilen är den samma, kärnbudskapen att ta hand om varandra och ta hand om miljön och vara snäll och försöka förstå dem som inte är snälla, för att de är antagligen inte snälla av en orsak. Det finns liksom kvar, och jag tycker att det fortsätter de som ritar och skriver Bamse att värna ganska bra om.
Ja, jag skulle säga plus ett på det. Och har inte så mycket att tillägga. Jag tycker också att han har hållit sina mjuka värderingar. Och det är fint. Sen kan man ju då se lite mer så här hur själva Bamse-tidningen har ändrats politiskt och hängt med sin tid. Och det ska vi säkert prata mer om snart.
Ja, att Bamse som seriefigur speglar det samhälle han är inskriven i, så att säga. För att om man nu tänker då i tidernas begynnelse, så var den här serietidningen om Bamse en ganska renodlad äventyrsserie. Bamse och hans vänner Skalman och Lille Skutt, de besökte både Vilda Västern och de besökte månen till exempel. Men så småningom så kom den här serien att få en ganska tydlig uppfostrande karaktär. Och under 70-talet så ansåg många att serien hade en väldigt tydlig politisk vänsterinriktning. Så du var lite inne på det, Fia, här. Men på vilket sätt tycker ni att Bamse speglar sin tid och samhällsutvecklingen under olika tider? Det är en stor fråga, men...
Ja, alltså jag har försökt göra någon form av så här tidslinje här.
Okay.
Så där, för det här är ju alltså, jag sa just här innan också att man skulle kunna skriva en doktorsavhandling om Bamse och olika tider. För det är så mycket som har hänt och så mycket olika sånt här som Bamse har tagit upp. Både så här samhälleliga fenomen och sen också mera så här smala frågor och händelser som har hänt i olika tider. Så jag tänker nu inte ta och redogöra för hela den här tidslinjen, men om vi på något vis börjar med 70-talet, så kan vi kanske gå vidare sen.
Ja, absolut.
Då tänker jag just att då var det ju som de här, som, precis som du sa, att de dominerade de här sociologiska frågorna och just var väldigt inspirerade av det här Rune Andreassons självpolitiska liksom syn. Och då kom också den här Krösus Sork och
Eller stora kapitalister.
Precis. Därifrån har jag liksom ett exempel som till exempel Bamse och ekstriden som var då 1973. Och det här hänvisar helt tydligt till då almstriden i Kungsträdgården som var, hade pågått 2 år tidigare. Så på 70-talet var det väl mer sådana väldigt konkreta politiska sådana här händelser som han då satte in i tidningen.
Jag tycker det som är intressant är en sak som tas upp av Robert Aman som har skrivit en ny bok, inte bara om Bamse utan om serietidningarna, som uppstod just under 60- och 70-talet i Sverige. När det blåste såna ganska tydliga vänstervindar och hela, på något sätt, hela samhällsklimatet och samhällsdiskussionen och kulturdebatten tog liksom ett rejält kliv åt vänster. Så till och med de som var lite mer, vad ska man säga, moderat, alltså, segla åt den riktningen. Och Bamse anklagas ofta för att vara socialist och kommunist och väldigt vänsterpropaganda till och med. Och 80-talet lyfts fram som en sån tid då det var som mest radikalt. Det jag tycker att är intressant som Robert Aman skriver är att det kanske egentligen inte så mycket Bamse som blev radikal under 80-talet utan att samhället började förändras. Mm. Och Bamse hängde inte med. Ett exempel som många känner till, det här ökända Maos Kina-uppslaget i Bamses skola som var väldigt positivt till kulturrevolutionen och hur maten delas lika åt alla och ingen svälter mer. På 80-talet hade det redan börjat komma fram. Då var Mao redan död. Och det hade börjat komma fram att det var nog inte riktigt så där hemskt trevligt, den där kulturrevolutionen sen heller. Och det ställningstagande kom på något sätt för sent i sin tid. Att då hade redan diskussionsklimatet börjat förändras och dra åt ett annat håll. Och då framstod tidningen som mera vänsterradikal än vad den kanske var, för att den var ett barn av sin tid.
Mm. Ja, det som också har lyfts fram i olika sådana här undersökningar eller texter och uppsatser om Bamse och kanske just 70-talet och den politiska rörelsen är att om man till exempel tittar på Skalmans bokhylla så kunde man se att där fanns böcker av Mao Zedong och Karl Marx till exempel och sådär. Den bokhyllan finns inte mera, eller det finns andra böcker i bokhyllan idag. Men här fanns en sådana tydliga blinkningar så att den som kunde läsa så såg den här undertexten. Eller kanske det inte ens var en undertext utan den var nog väldigt tydlig där på raderna så att säga.
Men sen lever det ju kvar nog tycker jag sånt som på något sätt kanske i en nordisk kontext känns väldigt självklart. Det nordiska välfärdssamhället, sådana här mera socialistiskt grundade ideal om att ta hand om de svagaste i samhället. Det är liksom hela samhällets funktion på något vis, det här socialistiska folkhemsidealet som förstås var mycket starkare nog ännu på 60- och 70- och 80-talen än vad det är idag också i Sverige. Men som ändå är någon slags grund för hur hela våra samhällen i Norden är konstruerade och som är ganska, skulle jag väl våga påstå, hyfsat okontroversiella. Det är ganska okontroversiellt att säga att vi ska vara snälla och hela vårt kriminalvårdssystem är byggt på rehabilitering. Mm. Det är inte straff utan vi ska ha människor tillbaka in i samhället. Så han har kanske lite mjukare människovärderingar och de finns ju kvar, upplever jag när jag bläddrar i nyare Bamse-tidningar också. Och har blivit kanske för att hela samhällena här är på något sätt byggda på den grunden så är det också okontroversiell i viss mån.
Mm-hmm. Ja, det som jag tänker på när jag tänker på Bamse handlar kanske just om det här med det här att den är väldigt pedagogisk, den här serien. Den är liksom lite så uppfostrande och också uppfordrande kanske på sätt och vis och också just slår ett mycket stort slag för bildning, allmänbildning och kultur. Att lära barnen, för den, jag upplever att Bamse riktar sig till ganska små barn. Det är nog kanske mera dagisålder. Mm. Och just det här med att lära till exempel en massa praktiska saker. Att allt från att man ska bära cykelhjälm, man ska ha flytväst i båten och bilbälte i bilen. Man ska borsta tänderna och inte skräpa ner i naturen. Och man ska inte pröva narkotika eller något sånt här dumt. Att rent sådana här praktiska saker, men också sen då just de här stora moraliska frågorna som kan handla om rättvisefrågor eller social orättvisa, misshandel, jämställdhet och främlingsfientlighet och rasism och mobbning som är ett jättestort tema i nästan alla nummer av Bamse, upplever jag. Men sen också kanske nu på senare tid som jag har uppfattat så har det också kommit in mycket starkt det här med kanske allas lika värde, jämlikhetsfrågor, HBTQ-frågor, könsroller, löneskillnader, jämställdhet och sen kanske också de här miljöfrågan som är väldigt central idag. Hur upplever ni det?
Jo, jag tänker också att de har varit ganska tidiga, eller när jag började forska nu så har mycket tidigare än vad jag hade förväntat mig har de till exempel tagit in just jämställdhetsfrågor och alltså just sådana här frågor om rasism. Att redan 87 till exempel så kom det här numret om Kalle Svartskalle, där det då är en igelkott med svarta piggar som blir retad. Och då behandlade de den frågan. Och också redan på 80-talet så kom ett nummer just om jämställdhet när Bamse tar hand om alla tre ungar medan Brummelisa var och jobbar i skogen. Och sen får Bamse se hur det är att då vara hemmapappa och sen efter det så börjar de dela på vårdnaden. Och det här på 80-talet, så det här var jag faktiskt lite sådär positivt överraskad om. Och sen de här som du pratade om, just att de har fått tagit in HBTQ-frågor, så det var på 2000-talet som det första gayparet kom, som var två killkaniner. Och sen då senare kom ett lesbiskt par som ska flytta ut på landet dit i Bamses stad. Och sånt här. Så att
En annan som överraskar mig över hur tidig den faktiskt var, så handlar om den här Bamses yngsta barn, Brumma, som beskrivs vara inte som alla andra. Alltså hon framstår som autistisk och är framskriven på det sättet. Hon talar inte och är lite i sina egna världar och så här. Och det specialnumret som beskriver henne kom 1999. Och om jag skulle ha gissat, om någon skulle ha satt den där framför mig, jag råkar faktiskt ha den hemma, så skulle jag ha gissat kanske någon gång 10-tal när det också har börjat pratas mer om neurodiversitet och liksom anpassningar i samhället och så här. Så det kändes jättetidigt.
Ja, jag läste en intervju med den ansvariga utgivaren idag, Charlotta Borelius, i Huvudstadsbladet här tidigare i år. Och då konstaterar hon att Bamse idag är inte politisk eller ideologisk. Att det är de där humana värdena som man vill värna om. Att hon upplever att Bamse inte bör bilda opinion, utan att Bamse ska underhålla läsarna och sprida goda värderingar. Och då börjar jag fundera på det här med att inte bilda opinion idag jämfört med då tidigare. För då upplever jag nog att så tydligt att den här Rune Andreasson ville styra in läsaren på en viss samhällssyn. Alltså att man styrde den här samhällsförändringen istället för att spegla den. Hur upplever ni den här skillnaden, spegla eller styra samhällsförändringen?
Jag tycker det är intressant att hon säger, och jag förstår att hon säger det, för att det är svårt att vara hela folkets Bamse om man är explicit politisk. Men alltså de här grundvärderingarna som Bamse ger uttryck för är ju grundade i ideologi, det kommer man ju inte ifrån. Och jag tycker det är särskilt tydligt i dagens klimat, där samhällsklimatet generellt har hårdnat. USA kanske som ett extremt exempel om vi talar om västvärlden. Jag snubblade nyligen över ett videoklipp i sociala medier där en amerikansk mamma, konservativ helt klart, i den här videon väldigt upprörd över att hennes barn i skolan hade lärt sig att dela med sig. Att om någon annan inte har någonting så kan man dela med sig av det man har. Och hon tyckte att det här var vänster woke-propaganda, att hennes barn utsätts för det här i skolan. Jag tänker liksom att i en värld där det här delar med sig och tar hand om sin nästa och grundläggande medmänsklighet är vänsterpropaganda, så är ju Bamse ganska radikal fortfarande i sin snällhet. Och nu ser vi ju också i det svenska samhället till exempel, som har tagit en klart mer högerliberal riktning, om man talar om den ekonomiska politiken till exempel, jämfört med när Bamse föddes. Så det där känns det ju nog som ett ställningstagande och inte en spegel, till exempel hur man genom Krösus Sork kritiserar rovkapitalism.
Jag tänkte just det där att framstår Bamse de facto som reaktionär idag?
Jag skulle säga det. Mycket mer reaktionär än i den tid den här tidningen föddes, då den mera kanske på något sätt var en del av den pågående debatten och på den så att säga rätta sidan om den. Den speglar liksom de här idealen som samhällsdiskussionen och utvecklingen strävade mot, jämfört med nu när den mera är på något sätt lite oppositionell, upplever jag.
Ja, snällhet har blivit någonting radikalt idag, så är det ju. Men det jag tänkte på var faktiskt sådär att skillnaden då mellan så här 70-talet, då var då Rune Andreasson väldigt emot reklam till exempel. Och det finns ju också ett nummer då från 1978 när Krösus Sork kommer på att han ska kapitalisera på Bamse genom att göra Bamse-choklad och glass. Det här tyckte jag var jätteroligt. Så skapar han en fabrik eller ett märke som heter Snaskus Sork. Och då var liksom det Rune Andreassons ställning mot reklam var väldigt så klar och tydlig. Och sen ändå idag så är ju då hans ättlingar miljonärer och äger en jättestor konstsamling. Det är ju bra i och för sig att de stöder konst. Men det här, och sen så finns det ju otroligt många mängder av Bamse-produkter, både allt från då resor och tandkräm till spel. Och även om de kanske då inte helt så kommersialiserade som andra, vissa andra produkter kan vara, så är det ju nog ändå blivit kommersiellt. Så det här tycker jag var också någonting intressant. Mm.
Jag har läst intervjuer från för ungefär 10 år sedan då med Rune Andreassons son, som då var vd, det han kanske fortfarande, om det här med reklamen i tidningarna, att man har hållit fast vid det här att det får inte finnas reklam, inte ens för våra egna Bamse-produkter. Sitter med 2 tidningar här i handen, den ena från 99 och den andra från 2002, och här på bakpärmen så finns det, man kan beställa påslakan och man kan beställa handdukar. Och det betonas här att de kan bara köpas här, och så här telefonnummer man kan ringa och en kupong man kan skicka, eller en sån här liten, man kan klippa ut och skicka beställning då. Och jag skulle väl nog säga att det beror ju kanske på hur man definierar reklam då, men nu skulle jag i allra högsta grad tycka att det här är en kommersiell reklam för en kommersiell produkt, att köp våra badlakan. Det är lite annan sak det här att de ofta har mycket tävlingar där man kan vinna Bamse pysselböcker eller Bamse det ena och det andra, men jag tyckte bara, jag läste den där intervjun och tänkte att jag har nog sett tidningar som är äldre än den här intervjun som ju nog uppmuntrar barn att tjata till sig Bamselakan.
Om man nu tänker också idag så det här, som jag konstaterade tidigare, så miljöfrågor är ju jättecentrala idag i Bamse-tidningar, men också någonting annat som man har satsat mycket på handlar om demokratifrågor, olika globala frågor, men också källkritik och yttrandefrihet. Och 2017 så kom det ett specialnummer om källkritik där Lille Skutt läser på nätet att Bamse inte längre blir stark av dunderhonung. Och det här är något som Skalman då säger, att nej, men snälla Lille Skutt, att du måste ju lära dig någonting om källkritik. Och nu kommer vi ju då till det här med dunderhonungen. Alltså, det är ju så att Bamse blir superstark när han har ätit av farmors dunderhonung. Men vad skulle ni säga att han använder den här styrkan till?
Han jobbar ju, han är ju en arbetarkar som jobbar i skogen. Så där använde han sin styrka då genom att lyfta träd. Och sen använde han ju den också för att hjälpa människor i staden med olika saker som är för svåra för dem. Så ganska så där konkret.
Men sen upprätthåller den ju också liksom ett hot. Alla de här skurkarna som lever här omkring är ju rädda för Bamses dunderhonung, och ofta så går de här berättelserna ut på att de på olika sätt försöker stjäla eller se till att han inte har den tillgänglig. Och det känns lite sådär som någon så här liksom förebyggande våldshot, liksom att man håller på något sätt kriminalitet i schack med att säga att vi har sen vapen ifall ni inte beter er. Lite sådär som kärnvapenmakterna brukar säga att de finns för att se till att alla andra håller sig där de ska vara. Och det som jag noterar nu när jag läste de här tidningarna är att han egentligen använder dunderhonung ganska sällan när han är ute på äventyr. Han har den med sig. Ofta går det så att han på något vis i den där kritiska situationen så har han glömt den där honungsburken någonstans. Ett roligt exempel jag snubblar på var en berättelse, det här är från en tidning från 2002, där han stöter på ett gäng häxor i skogen och blir tillfångatagen, och han tappar sin dunderhonungsburk på vägen. Och där i fångenskapen så tvingas han smaka på välling och berätta vem av häxorna som har lagat den bästa vällingen, och Bamse hatar välling så att han tycker att det här är fruktansvärt. En av dem har då sen hittat den här dunderhonungburken utan att veta vad det är och smaksatt sin välling med dunderhonung, och då får han den ju i sig och lyckas ta sig loss från repen. Men det blir liksom inget slagsmål mellan Bamse och de här i alla fall, utan det som händer är att de här häxorna börjar slåss sinsemellan för att en nu var bättre än de andra. Och då säger han bara att det här var ju märkligt, att nu går jag härifrån. Var den här dunderhonungen egentligen bara en sån här en smaksättare som på något sätt utan våld löser den här situationen, för att de här häxorna är för dumma för att förstå att han nu bara går. De förstår inte ens att han har blivit stark. De märker inte, för att de är så självupptagna. Mm. Tyckte jag bara var ett intressant exempel på hur den här honungen fungerar som en sån här, egentligen inte ett våldsvapen i alla situationer, utan bara en sån här...
Ett litet hot.
Ja. Och där kommer jag också på när du säger det här, att det är jätteofta som de istället för att använda våld som löser situationen genom att hitta en lösning på problemet. Som till exempel att, var det i någon av de här tidningarna också som, var det Genghis Khan som hade huvudvärk? Och så löser Skalman problemet genom att ge honom glasögon. Och då har han inte mera huvudvärk och sen med allt bra.
Ja.
Och ofta är det ju så här att de på något vis hittar orsaken till problemet, och alltså istället för att man behöver slåss.
Ja, då i tidernas begynnelse så var ju Bamse kanske mer så där våldsbenägen, om man nu säger det så. Alltså han var mer hårdhänt.
Mm.
Att han kunde kasta upp busar i träden och bröta av gevär och så här. Och den här Charlotta Borelius som jag hänvisade här tidigare till, så hon konstaterar att, jo, att då i början var han en yngling, men idag är han ju en familjefar. Liksom att han kanske har lugnat ner sig lite, och att en del kanske också tycker att han har blivit lite mesig när han har blivit så där snäll.
Men snäll har han ju ändå varit från första början, om man går tillbaka också till hur de beskrivs, de här tidiga Bamse-stripparna innan det blev en tidning också. Och när man har jämfört dem med Runes tidigare nallehjältar. Det fanns ju en Teddy till exempel som också var världens starkaste björn, men Rune behövde göra någonting åt att han inte hade några svagheter. Och därför kom Bamse och Dunderhonungen. Han är inte stark hela tiden, så då är han också sårbar. Det blev väldigt svårt med Teddy, för tydligen måste han sövas ner varje gång. Han skulle på något vis inte klara sig mot skurkarna. Men han var ju också mycket mer så här barsk, en mycket mer barsk karaktär än vad Bamse är. Och när Bamse lanseras så är han präglad av det här på något sätt, snällheten. Och också just att man ska bemöta också de som beter sig illa med snällhet. Ja. För att man vet inte vad de har i sitt bagage.
Nej, och då kommer vi ju in på vissa sådana centrala figurer i de här Bamse-berättelserna. Då tänker jag på vargen, som ju, hans elakhet får ju en förklaring.
Den får en förklaring, och den får en förklaring ganska tidigt. Alltså redan på 70-talet så blir vargen snäll, så här heter det. Men om man läser serier senare så ser man ju att han ganska ofta återfaller. Men han, det får vi veta i ett ganska tidigt skede, vargens bakgrund. Han är föräldralös, ett hittebarn, och han växer upp med de här vargkusinerna som inte alls behandlar honom särskilt trevligt, utan bara som ett sånt här... Någon som de kan utnyttja när de begår brott. Han har inga vänner. Jag minns en serie jag har läst. Och nu är det här från minne för 20 plus år sedan. Men han får en vän i skolan, men det schablar han också bort. För att han i osäkerhet och i någon slags så här preventiv självförsvar beter sig illa mot andra. Han blir ju snäll och blir välkomnad med gemenskapen, och här ges ju den här liksom svåra uppväxten, socioekonomiska faktorer som förklaringsmodell till varför han blir som han blir. Och det som jag tycker är intressant med honom är ju att han fortsätter vara en ganska komplex karaktär ända in idag, där han dels manipuleras av andra kriminella i byn till att begå saker. Han är fortfarande jätte osäker och läser in att Bamse och hans vänner egentligen inte tycker om honom, och så därför börjar han bete sig på ett visst sätt innan det sen kommer fram att det är han som har missförstått allt. Eller det är en serie till exempel som jag läst här nu, var de förbereder en födelsedagsöverraskning inne i stallet och säger till honom att han får inte komma in, att det är en hemlighet, och han tar det liksom som att han blir exkluderad, och de har säkert något jätteroligt där utan honom, och är jättemarg och ledsen och börjar sen planera hyss för att avslöja dem, och sen visade sig att de har förberett en födelsedagsfest åt honom. Så att sådana här saker som kommer igen och igen tycker jag ändå är ganska... Alltså att han fortsätter få ha nyans, och att det här hans dåliga självförtroende fortsätter prägla honom som karaktär, fast han gång på gång bemöts med vänlighet och välkomnas tillbaka in i gemenskapen. Och när han gör brott, att han då också istället för att sätta sig i fängelse så erbjuds han andra möjligheter att sona sina brott, till exempel när han stjäl Bamses häst Billy Boy för att vinna i trav. Och när det här då kommer fram så sätts han att göra godis i Kattalos affär som kompensation. Så.
Mm. Ja. Nej, jag tänkte också en annan som också delvis får en förklaring till varför han är så elak och ond är ju Krösus Sork, som vi har varit inne på, den här storkapitalisten här och Bamses huvudmotståndare. Jag menar, det berättas ju också att Krösus Sork har haft en jobbig uppväxt i skuggan av sin bror och att han därför har blivit den kapitalist han är, som inte skyr några medel för att lyckas. Men han är ju fortfarande den här då, nog som beskrivs som elak och klipsk så att säga. Och att han alltid ser till sitt eget bästa. Han är lite så här som Joakim von Anka i Kalle Anka-universumet också. Och det här att han står för allt det som Bamse ser som dåligt och negativt, till exempel det där då att girighet och att man, eftersom Bamse anser att man inte ska tjäna mer än vad som är nödvändigt så att säga, och att han står för ett system där som betyder höga priser, dåliga varor och låga löner, så att han är den här kapitalisten ute i fingerspetsarna. Men sen när vi var inne på det här med att Bamse ju nu då är familjefar, han har 4 barn att ta hand om tillsammans med sin fru. Och just då när han blev familjefar så kom det ju också in den här aspekten av jämställdhet och familjeliv. Och det är ju också någonting som man kan fundera på, att hur gestaltas den här jämställdheten, hur förverkligas det i Bamse-världen?
Ja, jag nämnde ju just där redan det här numret när Brummelisa och Bamse bytt plats. Och de har liksom fortsatt i den andan just så här att både det här Lille Skutt och hans fru Nina Kanin, så de delar också på vårdnaden av sina barn. Och sen så har de också till exempel just så här att både Brummelisa då, Bamses fru, och hans barn Nalle Maja är sådana här starka kvinnor. Att till exempel så jobbar Brummelisa en tid också på Krösus Sorks syfabrik när hon då, efter att de har fått barn och hon ska börja jobba med någonting annat. Och då det här så blir resultatet på alla de där kläderna blir dåliga för att Krösus Sork vill att de ska producera kläderna så snabbt. Mm. Det här är också
snabbmode.
Yes, precis. Fast det här var lite tidigare då, men redan då så kommer det in, ja. Och sen börjar ju folk klaga på de här kläderna för att kunderna inte är nöjda då de är så slarvigt sydda. Och alla får pengarna tillbaka, men Krösus skyller på sömmerskorna då för att de har varit slarviga. Och då bildar Brummelisa en fackförening. Så det här är ju helt så här fantastiskt att hon är en kvinna som tar vid när det händer. Och sen finns det många så här olika exempel, tycker jag, på hur man på något vis i de här serierna pratar om att kvinnor inte kan eller pojkar inte kan. Och ett exempel är just när Brummelisa och Nina Kanin är badvakter och så räddar de en delfin, men en varg kommer och skrattar åt dem och säger tjejer som badvakter. Och sen så slutar det ju förstås med att de räddar både honom och hans 3 barn när de hamnar ut i en båtolycka. Och så tyckte jag också att det var ett intressant sånt här nummer när de pratade om Lucia. Så de har också rört Sveriges och kanske Svensk-Finlands heliga graal. Och då är det så att Brum, som är ett av då Bamses barn, vill jättegärna vara Lucia, men det är bara flickor som får vara Lucia. Och han måste ha på sig någon dum strut som han inte alls vill. Och Brum är också en ganska så här mjuk pojke i den här familjen. Och då slutar det ju med att alla får vara Lucia. Och det här är också på 80-talet. Så att jag tycker liksom att,
vad intressant, ja. För att den där debatten har ju nog förts både här och i Sverige också. Att ska pojkar få vara Lucia? Men väldigt mycket senare än 80-talet.
Exakt, ja. Så det här är ju också att de var väldigt banbrytande, tycker jag. Sen så har de också väldigt många så här skurkar som är kvinnor. För att fortfarande, det måste vi ju ändå säga, att hela den här grunden är ju ändå Skalman, Bamse och Lille Skutt, som är 3 killkompisar som ger sig ut på äventyr medan kvinnorna och tjejerna i serien hålls hemma. Liksom. Så det finns ju ändå den där strukturen, men de har ändå försökt att rubba den, tycker jag. Och just så där, att väldigt många tjuvar och skurkar är flickor och kvinnor. Och en sån där fin serie som jag läste var också just att det är Bamse hoppar in som polis och då blir leksaksaffären rånad av någon som använder herr Revs bil. Och Bamse jagar den här personen och så hittar han rätt på förövaren som visar sig vara fru Rev. Och hon har då varit tvungen att begå brott eftersom Michelina fyller år imorgon och pengarna var slut. Och här kommer också det här som vi talade om tidigare, den här förklaringsmodellen. Mm. Och då att det är en kvinnlig förövare. Och nu finns det också, det här var ju väldigt så här, okej, jag har inte råd att köpa en present till mina barn. Men och ganska ofta är det nog också så där att det är bara onda eller dumma kvinnliga karaktärer som gör något dumt. Ja, så var det nu ett så här, en serie som jag läste när då Brumma, som vi nämnde här tidigare, kom, som är de här trillingarnas lilla syster. Och då vill alla barnen byta blöja och sköta henne. Och då säger alla med att jag är ju bäst på att byta blöja för jag är ju flicka. Och då säger Bamse, det där är orättvist mot pojkarna. Och sen visar det ju sig då att Brumma är bäst på att byta blöja.
Nu är det ju alltså då jubileumsår, och jubileumsåret i ära så har det också kommit en ny film, Bamse och havets hemlighet, som baserar sig på en bilderbok, och den här filmen har haft biopremiär i Finland nu i veckan. Vad säger ni om den? Hur speglar den vår tid och vilka teman är viktiga i den?
Jag tycker att här kommer jättestarkt fram det här miljöaspekten och nedskräpning av hav och plastproblemen. Den här berättelsen följer då en stor fisk som har irrat sig in i haven där Bamse och hans vänner bor, och den kommer från andra sidan jorden, någon slags Japan kanske. Och det där, det visar sig att jag kanske inte ska avslöja så mycket, men skräp i havet spelar en ganska avgörande roll där i berättelsen, och miljö är ju nog ett tema som har gått igen i de här tidningarna redan länge också, till exempel med Krösus och hans fabriker som förorenar, och han bygger vägar och så blir det avgaser när folk kör bil förbi folks hus och så här. Men sen är det ju väldigt så här klassisk Bamse, vänskap, att vara snäll också mot skurkarna. Den visar, tycker jag, på ett ganska pedagogiskt sätt, pratar den om hamnstadens liksom de här skumma kvarteren och vad det är för människor som bor där, och att det egentligen är, här kommer igen det här på något sätt, det här liksom socioekonomiska och vem det är som hamnar i kriminalitet och varför, och som kommer lite så där i under, vad ska man säga, mellan raderna, på sätt och vis, barerna där det dricks väldigt väldigt stark saft, och hur de personerna ser ut som sitter där. Så på många sätt tycker jag den här väldigt samma samhällskritiken som Bamse ofta ger uttryck för.
Mm. Och sen är det ett starkt tema som är mobbning.
Mm. Jo, mobbning förstås. Jo, det var ju lille Mini Hopp som blir mobbad på dagis när alla ska få välja ett instrument, men så väljer han fiol och så kan han inte riktigt spela.
Det är ju ett eländigt svårt instrument att spela, och det låter eländigt tills man blir bra på det.
Ja, men sen vänds det ju också till sin fördel. Det visar ju sen att det här fiolspelandet ger honom också en form av utrymme, ger honom också vänskap på ett sätt som kan vara kanske lite oväntat. Vi ska nu inte gå in på allt för mycket detaljer här, men just att det här med frågor om mobbning, utsatthet, vänskap är ju också någonting som har varit med från första början och som följer Bamse genom hela livet, så att säga. Så här avslutningsvis så undrar jag om ni har något favoritcitat ur Bamse.
Man snubblar ju över många när man djupdyker i Bamse, och så här i vuxen ålder, som barn tyckte jag att Skalman var en väldigt underlig karaktär och ganska irriterande när han alltid somnar precis när han behövs som mest. Idag kan jag mycket mer uppskatta hans det här att skynda och bråttom med fula ord och så här. Och det här citatet kom emot flera gånger. Först ska jag inte göra något alls, och sen ska jag ta dagen som den kommer. Jag tror att vi alla skulle behöva lite mer av Skalmans visdomar i vårt liv.
Alltså det här är jätteroligt, för jag har ju valt exakt samma citat. Ja, jag är här. Först ska jag inte göra något alls, sen ska jag ta dagen som den kommer. Ja, jag har helt samma motivering. Att, alltså jag är ju inte en sån som gör det. Jag är helt jättestressad och jag har ett snabbt tempo. Och jag vill att allting ska hända nu. Så därför så ska jag också behöva ha mer av Skalman. Och att vi borde bara bli bättre på att ha det tråkigt helt enkelt.
Jag tror att det här är ett citat som ni skulle kunna brodera in på sådana här korsstygnstavlor och ha ovanför sängen när ni vaknar.
Sant.